Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Jonas Eidevall lämnar jobbet som tränare i damallsvenska serieledaren Rosengård för att ta över det engelska storlaget Arsenal.
Jonas, welcome to Arsenal. How does it feel knowing that you're the new head coach of Arsenal Women?
I'm absolutely delighted over this opportunity. Coming into such a big club and such exciting time where I think we have an amazing season ahead of us.
Det är knappt 2 år sedan Jonas Eidevall lämnade FC Rosengård och blev tränare för Arsenal i engelska Women's Super League. Han har onekligen gjort avtryck med klubbens första titel sedan 2019 och var nära att ta laget till final i Champions League och ordnade till slut en tredje plats som ger nytt Champions League-spel i höst. I podden berättar Eidevall om skillnaderna mellan att träna ett svenskt klubblag och att basa över ett lag som Arsenal.
Det är ju väldigt annorlunda jämfört med vad jag är van vid i Sverige. Min senaste session här nu efter Rosengård, som ändå var 3,5 år, så tror jag att vi spelade 98 tävlingsmatcher under de 3,5 säsongerna. Och här i England så spelar du över 40 tävlingsmatcher varje år. Så att det är nästan så att på 1 år här att du gör hälften av vad du gjorde under 3,5 år i Sverige.
Vi talar naturligtvis om att Eidevalls kontrakt med Arsenal är inne på sista året och där han gärna vill ha ett samtal om framtiden redan i sommar. Men också om att han inte stänger dörren för att träna en herrklubb i framtiden eller Sveriges damlandslag.
Att vara förbundskapen tänker jag skulle vara en jätteintressant erfarenhet att ha. Det är såklart väldigt annorlunda jämfört med att vara klubblagstränare. Att vara förbundskapen för Sverige som svensk är ju såklart ännu mer speciellt, men tänk att det är ett typexempel på den typen av uppdrag som ska komma helt rätt i tid med timing både för landet och för dig själv. Så.
Vi talar naturligtvis även om sommarens VM i Australien och Nya Zeeland. Där Eidevall gärna ser att det svenska landslaget inte gör samma misstag som inför EM i England förra sommaren då man gick in med en kaxig inställning om att hämta hem guldet.
Jag tror att sätta en sån hög kravbild från början ledde till att snacket efter en del matcher blev liksom så här: okej, vi vann, men var det här tillräckligt bra utifrån liksom de kraven som man hade satt upp innan? Och att leva upp till den kravbilden tror jag blev jobbigt under mästerskapet, och jag tror att man tjänar mycket som grupp på att hålla internt istället och att externt att kunna bli lyft av det istället för sig.
Men podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om damfotbollens oerhörda utveckling ute i Europa och vilken påverkan det får på svenska klubbar. Vi talar om vad han ser för skillnader mellan tränat herrlag respektive damlag och varför det blivit svårare att byta från herr till dam och vilket utbyte han har med Arsenals herrmanager Mikel Arteta. Och naturligtvis talar vi om den omskakade händelsen när lagets plan fattade eld på vägen hem från en Champions League-match och de många skador som drabbat klubben det senaste året. Och så talar vi om chanserna till att vi får se fler svenska spelare i Arsenal framöver. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
40.
Bor?
St. Albans.
Familj?
Ja, Karin och två barn, Gustav och Oskar.
Utbildning?
Djurmag, examen och UEFA Pro License.
Lön?
Ja, det har jag.
Vad kör du?
Jag kör Mercedes i England och BMW i Sverige.
Vad läser du?
Mycket facklitteratur.
Vad tittar du på?
Serier eller fotboll.
Vad lyssnar du på?
Blandat, men någonting som får mig glad.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Roberto Baggio.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Mitt favoritlag när jag växte upp var Malmö FF. Alltså både den geografiska närheten, men också att det var de första matcherna jag var och kollade på min pappa. Så ja, därav.
Vilken är din bakgrund som fotbollsspelare?
Den är medioker, men på Svanvallen, Maglasätt IF, där har jag gjort de flesta av mina år.
Vad klassar du som det främsta du vunnit i fotboll?
Det är en svår fråga, men att vinna damansvenskan med FC Rosengård eller då LBFC Malmö var väldigt stort, men även nu att vinna Continental Cup med Arsenal kändes speciellt, att vinna en titel utomlands med det här, så alltid någon av de två.
Vad klassar du som den största fotbollsupplevelse du haft?
Det skulle nog vara nu Champions League-semifinalen mot Wolfsburg på ett fullsatt Emirates Stadium. Det var en väldigt häftig upplevelse, men med såklart ett dåligt resultat i slutändan för oss. Men upplevelse som helhet var väldigt häftig.
Vad är den bästa tröja eller något annat du bytt till dig under karriären?
Usel på fotbollsmemorabilia faktiskt. Det är pennan som jag signerade min kontraktsförlängelse här med Arsenal. Det är nu det bästa jag har.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag skulle snarare önskat att man skulle hållit fast vid en regel som finns, och det är 6-sekunders regeln för hur länge målvakten får hålla bollen. Men av någon anledning så följs aldrig den regeln. Men jag skulle önska att man följde den regeln.
Vem är din största ledarförbild?
Har inte någon så specifik ledarförbild så, men såklart många olika som man försöker hämta inspiration ifrån. En som jag tycker var väldigt lärorikt och ta lunch med när jag var i Malmö var David Polfelt, som då var vd för Massive Entertainment. Jag tyckte han hade en väldigt human men också innovativ ledarskapsfilosofi.
Om du ser till tränare som inspirerar med deras fotbollsfilosofi, vem är det då som du tittar på?
Men jag har också en mix av det. Det är klart att det finns delar i som man ser med hur Pep Guardiola eller Mikel Arteta, och de ställer upp laget positionsmässigt. Men det finns också delar i där man ser lag som Jürgen Klopp eller Diego Simeone tränar liksom med den passionen och den intensiteten som de spelar i. Eller se De Zerbis Brighton här nu med det modet som de spelar. Så att det är lite så som med ledarskapet, att det inte är enskilt utan snarare en kombination av folks egenskap som man försöker efterlikna.
Vilken är den bästa spelare du tränat?
Jag tycker Kim Little som jag har här i Arsenal, hon sätter värde på någonting som jag kanske har eftersökt under många år i fotbollen men inte varit så tydligt för mig. När vi pratade målsättningar så sa hon att hennes största målsättning är att vara consistent, och det är inte det svaret jag brukar få när jag pratar mer spelare, vad deras målsättning är. Men det är kanske det som är det svåraste som fotbollsspelare, att kunna vara jämn i sin prestationsnivå. För det kräver så väldigt mycket av dig liksom på dagligdags i dina förberedelser och hur du tar dig an varje utmaning. Men hon är otrolig på det och sätter en väldigt, väldigt bra standard runt alla omkring också, så att det får bli svar.
Vilken tränare är den tuffaste motståndaren du stött på?
Tuffaste laget som vi har spelat mot under mina år här i Arsenal har varit Barcelona och Jonathan Giraldes har väldigt, väldigt bra organiserat lag med väldigt moget lag med lösningar på mycket. Så det har absolut varit den största utmaningen, och hoppas på att få möta honom igen och förhoppningsvis kunna göra en bättre insats än vad vi har gjort under de två gångerna vi har haft chansen att spela mot.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm? Det var ju år sedan man kollade på film överhuvudtaget, tänkte jag. Det är,
Vi kan ta den istället. Vilken är din favoritserie?
Jag gillar House of Cards.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Så sällan som möjligt, för att jag tycker det är en av de egenskaperna som jag verkligen värdesätter, det är att vara ärlig och transparent med det jag tycker och tänker.
Vad var du bäst på i skolan?
Samhällsämnen.
När var du riktigt lycklig senast?
Det är när jag spenderar tid med min familj och barn, eller när vi vinner fotbollsmatch.
Vilket köp ångrar du? Om du nu rör dig i den här fotbollsvärlden där det ändå är en del pengar och en del köp.
Vet inte om jag ångrar något köp. Jag har ett uselt köp som min fru brukar påminna mig om. Det var sån här mobil kylbox med inbyggd LED-belysning och olika fack för temperatur och så. Det var också relativt dyrt, och den har aldrig blivit använt till något så kul som det såg ut i den reklamfilmen som gjorde att jag köpte den, där de liksom hade det här fantastiska utekvällen och satt vid en lägereld. Så att den är rätt stor och otymplig också, så just nu får ha mina svärföräldrar den i ett förråd uppe i Mellansverige.
Om du vill lyxa till det, vad unnar du dig då?
Ett gott glas vin och en bra bitkött.
När vi träffas på Arsenals anläggning så är det ju i säsongens slutskede. Den här podden sänds ju något senare, men ni har tagit en titel, Arsenals första titel sedan 2019 via Ligacupen, Champions League semifinal, och är med och krigar om en tredje plats och en Champions League-plats. Jag antar att det är det viktiga, att vara med i Champions League i höst. Vad är din känsla i så här i säsongens slutskede?
Att väldigt mycket beror på de här två sista matcherna, hur den totala känslan blir av den här säsongen, för att det är jätteviktigt för oss att sluta topp tre, och vi måste verkligen göra vårt yttersta för att kunna göra det. Men om man bortser från det, att vi inte vet hur det kommer sluta de två sista matcherna, så har det varit en väldigt utmanande säsong i det faktum att vi har fått många spelare skadade och borta med långtidsskador, och att vi har behövt att hitta lösningar på det under säsongen, och att vi under de förutsättningarna har gjort saker och ting väldigt, väldigt bra och lyckats vinna en titel och vara väldigt nära att kunna få spela en Champions League-final, och det tycker jag vi ska vara stolta över, den prestationen.
Om man ser till ligaspelet, ni har dubbel förlust mot Manchester United som ju tagit kliv och överraskar, och ändå Arsenal har ju 15 ligatitlar, men egentligen den senaste 2019 tog man ju. Vad är trycket på dig att liksom leverera ligatitel?
Jag vet inte med trycket, men det är klart att Arsenal som klubb och med den historiken som man har på damsidan, så vill man vara med och slåss om alla titlar. Och ligan är såklart en väldigt viktig sådan. Sen så under ligaspel gäller att vara jämn i sina prestationer. Det är, om jag tittar tillbaka på årets säsong och matcher hittills, så vi har ledningen både mot Manchester United hemma och mot Chelsea hemma, och mot United så tappar vi det till en förlust, och mot Chelsea till ett oavgjort resultat. Och men det är klart att det är 5 poäng så här i efterhand, att det hade gjort att tabellen hade sett helt annorlunda ut här nu när vi går in med inför de två sista matcherna. Så att då måste man komma ihåg att det är små marginaler och moment där som vi behöver lära oss och kunna spela bättre eller förvalta bättre. Och kan vi göra det så har vi goda förutsättningar till nästa säsong också.
Hur upplever du att konkurrensen skärps i Women's Super League? Att man ser fler och fler klubbar som satsar stort?
Jag menar, du har ju 4 klubbar som kan vara med och slåss ut i den yppersta Europatoppen med oss, Chelsea, United och City. Och bara där att slåss om 3 Champions League-platser är klart att den konkurrensen är väldigt stor. Sen tycker jag att det är fler och fler klubbar som försöker att blanda sig i det. Vi har sett Aston Villa nu i år och gjort en stark säsong och gjort starka nyförvärv också. Även om det är såklart att man alltid själv önskar att man ska hamna så högt upp som möjligt i tabellen, så det är ju inget tal om saken att klubben och ligan mår ju bra av att fler klubbar som är med och utmanar. Och förhoppningsvis så kan det bli 2-3 klubbar till som vill satsa stort på att ta sig in i topp 3, och då blir ligan ännu mer intressant för i vart fall de som följer.
För ett topplag som Arsenal, som då, jag menar, man har ju dubbla kuppar här i England med både FA-cup och Liga-cup som ni vann. Sen har ni då spelat Champions League med gruppspel och så ligan. Hur är det att balansera en kamp på 4 fronter?
Ja, det är ju väldigt annorlunda jämfört med vad jag är van vid i Sverige. Jag tittade på när jag var min senaste session här nu efter Rosengård, som ändå var 3,5 år, så tror jag att vi spelade 98 tävlingsmatcher under de 3,5 säsongerna. Och här i England så spelar du över 40 tävlingsmatcher varje år. Så att det är nästan så att på ett år här att du gör lika liksom hälften av vad du gjorde under 3,5 år i Sverige. Och det påverkar sättet som man kan träna på, såklart, för att du oftast har match mitt i veckan. Men det påverkar också truppstorleken som du behöver ha för att både kunna hantera skador men också slitage och kunna välja rätt spelare till rätt match. Och det ser vi att ju fler tuffa matcher det är, att det är klart att det påverkar skademässigt, men det kan också påverka prestationsmässigt. Så att just truppstorleken blir en jätteviktig faktor för att kunna vara effektiv och kunna vara konkurrensduglig i alla 4 tävlingar.
Hur är förutsättningarna i Arsenal om du jämför med hur de var i Rosengård? Alltså jag tänker allt runt omkring, träningsmöjligheter, resor, allt det.
Ja, det är klart att det är på en väldigt annorlunda nivå. Alltså, om man tar i Rosengård så hade vi en dag i veckan så hade vi mat efter träning till exempel. Och här så har vi en egen kock anställd som lagar mat ut efter var vi befinner oss i veckan, hur mycket och vad spelarna behöver äta. Så att det är klart att ur nutritionsperspektiv att det är väldigt mycket enklare att spela fotboll. Mängden anställda runt om laget och nivån av individualisering, såklart stor skillnad. Allting är samlat här på ett och samma ställe istället för att man behöver åka till ett annat externt gym till exempel, eller behöva åka iväg för att göra medicinska kontroller, så kan vi ha allting in-house här.
I dagsläget är ju ändå min gissning att Arsenals damer knappast tar in vad man kostar. Du kan rätta mig om jag har fel, men när du pratar med liksom de ledande figurerna i Arsenals damsida, hur ofta är de på dig att men vi behöver ta de här kliven, eller varför man gör de här investeringarna?
Men det var en fråga som jag ställde när jag var i en anställnings intervjuförfarande med klubben om liksom vad synen på damfotboll var. Och för mig var det väldigt viktigt att det var gjort en grundlig affärsanalys där man såg det här som en av sina största potentiellt ökade intäkter om de liksom jämförde alla sina affärsområden. Sen är det ju så här, när behöver man dra in precis de summorna som man spenderar? Det är ju, jag skulle säga att damfotboll är startup-mässigt på det sättet att vad vi vet om är att värdet kommer att vara mycket högre om 5 år än vad det är idag. Sen är ju frågan hur mycket högre? Och det är ju där som det är jättesvårt att värdera, men det är ju det som alla klubbar runt om i världen idag som satsar försöker att träffa rätt med den värderingen så att man kan vara med då.
Ni gjorde ju en fantastisk Champions League där ni vann gruppen. Ni hade bland annat Lyon som tvåa i gruppen, slut Bayern München sen, och sen var det ju dramatik mot Wolfsburg där det krävdes förlängning innan det tyska laget. Hur mycket sved det att ni inte orkade hela vägen fram? Ni hade ju de här skadorna som du har nämnt.
Nej, det kändes jättetufft efter matchen, för att som du säger att det är så många steg som man ska ta sig förbi innan man kommer att spela en Champions League-semifinal. Och sen när man väl är där och man är med och tävlar och man är i förlängning och man skjuter bollen i ribban och man vet om att går den in så kanske vi spelar en Champions League-final istället. Så känns det jättetomt och bittert när det inte blir så. Det ska jag vara ärlig med. Sen så är det såklart att man får motivation av att kunna göra den resan igen. Men man vet om att det är väldigt många matcher man ska igenom. Och det är inte varje gång som man kommer till den nivån av säsongen. Så nej, det var jättetomt och bittert. Men det är en del av fotbollen med att försöka titta framåt och försöka göra det bättre nästa gång.
Hur många procent tappar ni med alla skador? Williamson och Beth Mead och Kim Little och Miedema. Och, ja, det har ju varit en rad skador och svåra skador.
Ja, jag tror att det är omöjligt att svara på egentligen, för att det är, varje skada förändrar såklart situationen totalt. Och det är nästan så här, man får också välja vad man vill fokusera på. Vill man fokusera på det man har eller det man inte har? Vad är det som kommer göra oss bättre? Och vi har valt att fokusera på det som vi har och liksom försöka hitta lösningar med det och göra det laget så bra som möjligt. Och så det är där 100% av fokus har legat.
Det har ju gjorts en del studier och pratats om det här med skador på damsidan kontra härsidan, att det är 6 gånger vanligare att kvinnliga spelare blir skadade och ofta korsband och så. Vad beror det på? Vet ni det?
Alltså det är mångfaktoriellt, vilket gör det såklart ännu svårare att bara kunna hitta en faktor. Men vad man kan säga med skadestudier generellt så är ju att tränings- kontra matchspel, att det är mycket högre skaderisk när man spelar match än när man tränar. Och det är klart att ju tuffare matcher och ju fler matcher man spelar, desto mer ökar skaderisken också. Och ser man på damfotboll nu så är det den riktningen vi går i, där det spelas fler matcher. Och de matcherna som spelas är mer belastande än vad de var tidigare. Så frågan är, hur förbereder man fotbollsspelaren för att klara den belastningen? Och hur lång tid har man på sig med att förbereda spelaren? Och utvecklingen just nu går väldigt snabbt. Det har blivit tuffare efter covid med tanke på att mästerskapen försköts med 1 år och att återhämtningstiden därefter mästerskapen har blivit kortare, vilket har satt ytterligare belastning på spelaren. Och det är väl bara att zooma ut ifrån hur situationen ser ut i Arsenal att säga att det har varit väldigt många framträdande damfotbollsspelare som har drabbats av långvariga skador sen efter covid, vilket är jätteolyckligt, beklagligt.
Är det just det? Jag menar, några av dem var ju tongivande när England vann EM till exempel, spelade länge då hela förra sommaren innan de gick in i det här året igen. Är det det som är en faktor?
Men det är en av faktorerna, att belastningen på planen har ökat. En annan faktor är såklart också vad som händer utanför planen, med att du har spelare som går från att ha kunnat vara relativt okända till att helt plötsligt bli igenkända överallt, och att det såklart förändrar din livssituation också.
Hur menar du då? Att det är jobbigt för dem, eller det kan ju både vara positivt men kan ta energi att man är igenkänd om man
känner så, att det förändrar din livssituation både på gott och ont såklart. Det kan ge dig andra förutsättningar och en annan plattform att göra positiva grejer, men det är inte samma som det var innan. Och men med båda de sakerna så är det så att vi kommer inte ta ett steg tillbaka. Det är inte så att det kommer att spelas färre matcher eller att de matcherna som kommer att spelas kommer att vara mindre belastande. Och det är inte så att de största stjärnorna, att de kommer att bli mindre igenkända. Utan det är snarare så att det här kommer att fortsätta att öka. Och det måste man kunna acceptera, men vi måste kunna hitta rätt förutsättningar för att kunna behålla de bästa spelarna på planen och kunna spela de här matcherna.
Hur mycket spelar utrustning roll? Man har pekat på skor som är gjorda för herrar, inte för damer. Är det en faktor?
Det är säkert en liten faktor i det. Det är säkert så att om man investerar i forskning att man kommer kunna hitta andra faktorer också. Det är fortfarande så att en av de grundläggande skillnaderna mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelare är till exempel menstruationscykeln och hormonella skillnader, och att man har inte gjort tillräckligt mycket studier för att säkert kunna veta hur det borde påverka träningsbelastning och så. Och det är klart att där finns procent att hämta.
Hur jobbar ni med det?
Men vi monitorerar det. Vi jobbar ihop med universitet för att göra forskning på det och för att kunna dra evidensbaserade slutsatser. Men det är som med all forskning, att det vi gör idag kommer vi inte se effekterna av förrän många år framåt, tyvärr. Så att det blir lite grann som att plantera träd där andra kan sitta i skuggan som det ger. Vilket är jätteviktigt att göra. Men det jag tror att vi kan göra nu, det är att se till att förbereda dem och ge dem rätt förutsättningar. Och det är ju att göra i alla de här områdena. Jag pratar om att ha en kock som kan göra rätt med nutrition. Det är en jätteviktig del. Hur vi reser är en jätteviktig del för att kunna få återhämtningen så bra som möjligt. Hur vi sover är en jätteviktig del för att lära oss det. Hur vi får ihop alla åtaganden inom fotboll men utanför fotboll för att hitta en bra balans i livet och kunna göra återhämtning. Det är en jätteviktig del. De här sakerna är rätt så mycket självklarheter, men det är också saker och ting där procentenheterna spelar större roll nu för oss än vad de har gjort tidigare, för att belastningen har kommit till den nivån som de har gjort. Och där som klubb och organisation behöver vi hitta sätt att hjälpa våra spelare för att kunna träffa helt rätt inom alla de här områdena. Och där tror jag fortfarande att vi kan göra mer.
Hur frustrerande är det att, så att säga, plantera träd som andra ska sitta i skuggan av, att inte kunna påverka mer direkt?
Men det tycker jag är det är en skyldighet som vi har för att göra fotbollen bättre framåt, med att säga att det är saker och ting som kommer att göra det bättre för framtida fotbollsspelare. Och det är självklart att vi måste göra det, för att det säger sig självt att om det finns saker och ting att göra med att det kan göras bättre fotbollsskor för kvinnliga fotbollsspelare, eller vi kan lära oss mer om menstruationscykeln så att vi kan styra träningsbelastningen bättre och göra det säkrare för spelarna, så måste vi investera i det, för att det kommer göra oss bättre framgent.
Hur, apropå resor, ni hade ju dramatik när ni flög hem från Wolfsburg, planet tog eld. Hur var det?
Ja, det var lite omtumlande. Det har jag inte varit med om innan. Det blev en smäll och stannade planet. Det såg mer dramatiskt ut efter på bilderna när man såg att det brann i en motor. Det var inte riktigt som man uppfattade när man satt på planet. Men tur att vi inte var i luften när det hände att piloten han stannade inne.
Hur rädd blev du?
Jag blev inte särskilt rädd eftersom så dramatiskt kändes det inte på planet. Jag har väldigt stor respekt för att folk har rädsla för att flyga och så, men jag har inte det, så att det var okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Time to sign the move. She's gone for Hurtig. Blackstenius, 1-0 Arsenal. It's taken them all of 2 minutes in extra time.
Blackstenius with the save, and it's in. Hurtig in the right place at the right time. And Arsenal do restore that two-goal advantage.
Du har ju ett par svenska spelare här, både Lina Hurtig och Stina Blackstenius. Just Blackstenius har gjort mycket mål denna säsongen. Hur ser du på hennes år här, eller den senaste säsongen i Arsenal?
Men hon har gjort en jättebra säsong. Jag tycker framförallt utifrån en januari som var lite tuffare för Stina, hur hon har jobbat med sitt spel och bibehållit en tro på det hon gör bra, och sen kunnat komma och göra jättemycket viktiga mål och jättemycket viktiga insatser för oss efter det, har varit jätteimponerande. Och liksom, det tycker jag har varit ett nytt steg i Stinas utveckling, som jag tycker hon ska vara jättestolt över att hon har tagit. Så att hon har haft en jättebra säsong för oss.
Lina Hurtig, som ni plockade in från Juventus, haft tuffare med speltid. Vad är det som har stört?
Mycket småskador för Lina, vilket ju har varit jättefrustrerande, inte minst för hennes del såklart, med att inte kunna få den kontinuiteten i träning och spel som hon behöver. Så att tycker inte alls att vi liksom den här säsongen har kunnat vara rättvis med att visa vad Lina Hurtig kan göra i en Arsenal-tröja. Hon har jobbat på jättebra och liksom tagit sig tillbaka från småskada efter småskada, men det är klart att det har hackat upp en säsong som inte har varit optimal, så hoppas verkligen vi kan få rätt på det till nästa.
Om du ser till hur Arsenal har utvecklat spelet, går det ens att tänka i de banorna när man har haft så mycket skador som ni har haft denna säsong?
Ja, men det tycker jag ändå att det går att göra utifrån att den idén som vi har med att spela, den har vi hållit fast vid. Vi har behövt att vara lite mer flexibla i form av formation och så. Men det var ändå en riktning som vi ville röra oss mot, att kunna hantera och spela med mer formationer. Så utvecklingsmässigt så, i vårt spel tycker jag varit jättepositivt under säsongen. Och vi är mycket mer ett moget lag idag som kan hantera väldigt många fler olika situationer än vad vi kunde när jag kom för 2 år.
Du har även plockat hit den kortarmade Patrik Winqvist. Vad tillför han i en stab som inte fanns några svenskar i förutom du?
Men Patrik tillför såklart saker och ting inom sitt specialistområde som vi har honom här, att han är assisterande tränare med ansvar för fasta situationer. Så att det ögat för detaljer och kunna jobba med både våra offensiva och defensiva fasta, det är såklart en jättekompetens han har. Sen så är det så att vi har ett rätt stort tränarteam, men Patrik känner mig väl sen innan också och han vet vad jag värdesätter för någonting eller vad jag efterfrågar vid en situation, vilket gör att när jag inte är i rummet så kan han fortfarande på ett rätt så enkelt sätt kunna vägleda och säga, men det där vill nog Jonas ha lite annorlunda, eller kör på det. Det där kommer Jonas gilla, så att du behöver inte vänta på att komma in till mig och att jag ska titta på det. Och det är tidsbesparande för mig, det är tidsbesparande för andra. Det gör att vi kan jobba mycket, mycket mer som en organisation där folk kan vara mer självgående utan att jag behöver vara över folks axel hela tiden.
Var det ditt val att plocka hit honom?
Ja.
Och klubben lyssnade på det helt och hållet?
Korrekt.
Du förlängde ju till 2025, numera när man intervjuar spelare. På domsidan säger de att de inte tecknar så långa avtal. Löneutvecklingen är så stark. Är det likadant för dig?
För jag hoppas det. Men jag förlängde bara till 2024.
Så att, ja, du skrev ett så kort avtal alltså. Ja, just det. Ja. Du är som spelarna helt enkelt. Du vill inte...
Men det finns ju en mängd faktorer till liksom kontraktslängden som man har. Just då kändes det som ett bra längd på avtalet.
Vilka diskussioner har ni nu om att förlänga eller göra något annat?
Jag tycker att det är naturligt att här nu till sommaren så behöver vi sätta oss ner och diskutera vad vi ska ha för någon liksom, framtida inriktning. Man märker att när man är under säsongen så är det väldigt, väldigt hektiskt och man behöver hålla fokus på nästa match. Liksom den kommande matchen därefter. Så att nu till sommaren kommer vara ett ypperligt tillfälle både för mig och klubben att fundera över hur vi ska ha det framgent.
Vad vill du?
Jag trivs jättebra i Arsenal. Jag tycker det är en väldigt stimulerande arbetsplats att vara på. Men som jag sa, det viktiga är att man har en gemensam samsyn på vad man ska åstadkomma. Och har man inte det så blir det aldrig bra. Och det måste man sätta sig ner och diskutera. Men de två åren som har varit här har varit superb.
Vad har du hittills fått för signaler från ledningen?
Jag har haft jättebra uppbackning från ledningen. Från dag ett. Jag tror att det grundade sig i att det var en genomarbetad rekryteringsprocess som gör att när du känner att du har det, så är det att då finns det också en god grund till varför du har blivit anställd i din position, och att de har tagit ett genomarbetat och eftertänksamt val av tränare, och då finns det också en idé om varför du är anställd.
Hur gör du kring agent? Har du någon som representerar dig i förhandlingar eller sköter du det själv?
Jag har inte skött några förhandlingar själv med Arsenal än så länge. Så,
du har en agent helt enkelt?
Ja.
Jag läste intervjuer där du pratar om att det är en tydlig one club, alltså att man sitter ihop här och dam, och jag menar, när ni då förlängde så förlängde både du och Arteta ihop. Vad finns i symboliken i att man är en klubb och att man försöker jämka samman både dam- och herrverksamhet?
Jag tror det handlar om att man försöker dra nytta av att vad finns det för symbios mellan att ha två stycken framgångsrika representationslag. Jag bland annat använder en av de assisterande tränarna i herrlaget som en mentor som jag kan diskutera ledare
med,
Steve Round. Och det är jättebetydelsefullt för mig. Det innebär att det är erfarenhet och kompetens där som jag kan ha jättemycket nytta av. Vi kan säga att vi kan bli inspirerade av varandras insatser. Det var väldigt bra evenemang av klubben som de arrangerade när vi hade spelare som vann det sydamerikanska mästerskapet, och så hade vi spelare som vann EM, att vi var där både här och damlag och tog emot de spelarna och hälsade dem välkomna med liksom en gemensam sammankomst, och det utgår från att vi hade gjort detsamma när vi har här spelare som gör samma sak, och det tycker jag ger en styrka som klubb.
Hur mycket känner du kring Arteta? Hur mycket snackar ni vid eller är ni för upptagna med era egna respektive lag?
Relativt upptagen är man med sitt eget lag. Det är svårt att få ihop schemat. När vi pratar eller jag är över någon gång ibland och kollar på deras träningar så tycker jag att man är jätteinspirerande att se det sättet som han arbetar på och det sättet som han har lyckats utveckla härlagets sätt att spela på. Men det blir begränsat tidsmässigt för att det blir två scheman som man liksom ska försöka få ihop och det är inte helt lätt att hitta de tillfällen.
Vilket intresse känner du att det finns från här sidan, både ledare men även spelare för de sidan?
Ja, men som sagt, jag tycker att det är alltid bemötts med jättemycket respekt, med ett genuint intresse, så att det har varit super.
Ni spelar ju vanligtvis era hemmamatcher på Meadow Park. Nu spelade ni ju mot Wolfsburg på Emirates, utsålt väl och väldigt drag. Och nu har man ju planerat, om jag tror det var rätt, 5 ligamatcher under nästa säsong som jag spelar på Emirates. Vad betyder det att ni tar klivet in där?
Klubbens långsiktiga ambition är att spela alla hemmamatcher på Emirates. Sen så är frågan är hur lång tid kommer det ta att nå dit? Och i år så har det ju nästan varit hälften med tanke på att vi har spelat alla gruppspelsmatcher i Champions League på Emirates också. Så det känns som att jag har spelat ungefär hälften av matcherna på Meadow Park och hälften av matcherna på Emirates. Vi har lyckats få väldigt, väldigt bra publiksiffror på Emirates på de matcherna. Vi har haft utsålt på Meadow Park, jag tror, på samtliga matcher som vi har spelat där hittills i år. Så att det ligger ju i den utvecklingens riktning att vi flyttar fler och fler matcher till Emirates. Det är såklart en jättestor logistik i att flytta fler matcher dit för att det är både med tillstånd, med tillsättning av personal, med att se till att man har underhåll på plan och annat. Alla de sakerna behöver ju samköras för att det ska kunna bli lyckosamt.
Ska man ha samma publik som herrlaget eller vill man locka en ny publik om man bara tar lite slarvigt? EM-finalen på herrarna var ju rätt stökig på Wembley medan EM-finalen för damer, England var ju med i bägge, var ju väldigt lugn och stilla och det har varit liten sån diskussion i Sverige när det var lite stökig eller var tråkigheter i samband med ett derby Djurgården-Hammarby på damsidan. Vi vill inte ha herrarnas negativa del, hatet och allt det som ju också finns. Hur ser du på det? Ska man ha försöka locka de vanliga Arsenal-supportrarna eller ska man locka nya Arsenal-supportrar?
Vi vill ha passionerande fotbollssupportrar på läktaren som lever sig in i varje spark och varje löpning som laget gör. Sen så tyckte jag det var intressant när jag pratade med klubben när vi har sett på besökarna som har varit på Emirates i år att det är till stor del en ny publik för Arsenal som inte tidigare har varit och tittat på herrlagets matcher, vilket är intressant. Det är såklart att det öppnar upp för en ny målgrupp för klubben också. Men överlag så tycker jag att stämningen runt Arsenals matcher, om man ska titta både på herr och dam, har varit väldigt bra och jag har aldrig upplevt någon otrygghet vid varken eller.
Arsenal är ju ägt av en amerikansk affärsman, Stan Kroenke, tror jag det uttalas. Jag är lite osäker. Det är väl hans son som är mest aktiv. Vilken kontakt har du haft med de amerikanska ägarna?
Men Stans son Josh har haft en del kontakt med. Han var och tittade på vår bortamatch mot Wolfsburg här i Champions League-semifinalen och när jag pratade med honom då. Så att Med Josh har haft en...
Vad är ditt intryck av honom och det han vill med Arsenal?
Att han är väldigt ambitiös. Att hon vill att Arsenal ska bli så bra som möjligt. Men såklart att vi ska bli det på rätt sätt. I det sättet som passar Arsenal bäst.
När jag läste någon intervju med dig på Arsenals hemsida så pratade du om, apropå att du kom till Arsenal, att det var din klubb som som liten. Nu nämnde du Malmö FF i faktarutan, men det, även Arsenal, du sa att du gillade Anders Limpar och klubbmärken och så. Var det verkligen så?
Ja, så var det. Så att det är såklart speciellt när man får sitta i den klubben som man liksom har växt upp och man har hejat på. Men jag har varit i den andra situationen också, med att jag har jobbat för Helsingborgs IF. Och när man växer upp och hejar på Malmö FF, och så jag fick ringa runt till ett par barndomspolare där när jag hade skrivit på för Helsingborg och säga att jag behöver nog ha ett samtal med dig här nu, för nu är det så här att jag har skrivit på för Helsingborg och det är en del av att vara professionell fotbollstränare, och jag är inget fan längre så som jag var då, men det vet jag, det var ett par av dem som tog det hårt, och det var säkert en del i Helsingborgs IF som tog det hårt med att jag hade bakgrund där som Malmö FF-supporter tidigare också, men alltid försöker göra det bästa som möjligt för den klubben som jag jobbar för.
När man läser in hur du hamnade i Arsenal så framstår det ju lite som ett väldigt långskott som gick in. Hur hamnade du här egentligen? För det var inget jobb du sökt.
Nej, det var ett LinkedIn-meddelande från en extern rekryteringsfirma, Nolan Partners, som skickade ut och sa: vi rekryterar huvudtränare till Arsenals damlag. Skulle du vara intresserad av att ta ett möte med oss? Så jag svarade, ja, det kan jag väl vara. Så på den vägen var det. Vi ett teamsmöte med Nolan Sports och deras då rekryterare, och sen så ledde det då vidare i rekryteringsprocessen till att vara här.
Till slut gjorde du 4 intervjuer om jag förstod det rätt. Hur knockade du dem i jakten på ditt drömjobb, som det väl måste varit då?
Jag tyckte mina förberedelser var bra. Jag kände att det var ett jobb som skulle kunna vara väldigt stimulerande, och jag hade ju sett Arsenal spela en del innan, för jag hade träffat han som var tränare innan mig, Joe Montemurro, på ett tränarevent från Skånes fotbollsförbund. Så det var en som ringde och sa att Joe Montemurro kommer här och han ska hålla en praktik session, och skulle vilja träffa honom på frukost innan. Så jag gjorde det. Det var jätteintressant. Så att då blev jag lite så intresserad av hur spelar Arsenals damlag, kollade en del matcher med dem, så att jag hade en rätt så bra grundbild av hur de spelade. Men sen nörde jag ner mig rejält och kollade alla matcher som de hade gjort den säsongen. Jag tror att det är en bra förutsättning när du går in i en anställningsintervju, för att folk vill såklart veta så här: vad tycker du om vår verksamhet? Vad tycker du att vi borde göra för att göra det bättre? Och vissa saker kan du inte veta utan att vara inne i det. Men när du har sett alla matcherna så får du ändå en tydlig bild med att säga: ja, men de här spelarna gillar jag verkligen. Det här gillar jag inte så mycket när vi gör. Detta skulle jag ha ändrat på om jag skulle vara tränare. Och uppenbarligen så var det bra saker.
Hur nervös var du inför sista intervjun när du hade tagit dig en väldigt många steg men insåg att du var väldigt nära men inte hemma än?
Nästan minst nervös. Jag tänker så att den sista intervjun var ju att prata med vdn Vinay, och då tänker jag mig att en vd för ett stort företag, en stor fotbollsklubb, tar inte 100 intervjuer, för det har man inte tid med, så att man vet om att man har en relativt bra chans där, och då gäller det kanske att se till att man är, att man visar att man kan vara en bra representant för varumärket, klubbmärket. Så att det var nog det jag kände mig minst nervös.
Hur många utländska anbud hade du haft? Du hade ju ändå haft stora framgångar på damsidan med LDB och Rosengård. Hur många utländska anbud hade du innan detta?
Ja, men ett par stycken hade jag.
Varför tackar du det?
Av olika anledningar. Dels att det var kanske inte attraktiva länder att bo i, eller att det kändes som att jag hade svårt att se vad är nästa steg efter det här. Även om kanske både landet och ekonomin så var tilltalande. Och kände också att ska vi flytta så måste det vara en total situation som är bra både för mig och familjen. Så det var väl det. Inte det perfekta anbudet helt enkelt.
När man läser på lite, jag läste en lång intervju med dig i Offside, så är det ju intressant att du läser juridik, och du säger ju själv bland din utbildning att du har läst juridik. Och du jobbade på bank när du samtidigt jobbade på Lunds BK och ingen större spelarutbildning. Vad gjorde att du liksom ändå såg en tränarkarriär? När du, att du inte såg en juristkarriär på bank?
Ja, för att jag började ju egentligen som fotbollstränare och med juriststudierna i Lund relativt samtidigt. Så var jag i Malmö FFs fotbollsskola med deras yngre pojklag, och så läste jag till jurist. Men fotboll var, det tog mitt hjärta. Det var min passion. Jag tycker det har varit jätteintressant med juridik. Jag tycker det är jätteintressant att lära sig saker, men det har aldrig liksom fångat mitt hjärta fullt ut på det sättet som fotbollen har gjort. Så att när jag var där som fotbollstränare, och jag tror att man hade 500 kronor i månaden för att liksom vara ungdomstränare i Malmö FF, så någonstans drömmen, tänk om jag kunde göra det här på heltid, tänk om jag kunde få ha detta som ett jobb. Det har varit min motivation, mitt mål, och det tog många år att komma dit, men det var det som var min drivkraft.
Vad fick dig att tro att du hade egenskaperna, kunskaperna att nå dit?
Egentligen ingenting annat än att jag hade människor runt omkring mig som gav mig väldigt mycket positiv uppbackning. Och som jag är jättetacksam för dem. Och det var mycket, jag gick de här i fotbollsförbundets utbildningar, och äldre fotbollstränare, instruktörer där som gav väldigt mycket positivt beröm och sa, men det här är jättebra, och här har du en styrka som ledare, och det gjorde att jag växte, jag fick ansvar, jag sökte mig till andra utmaningar, och jag var över i USA och jobbade för New York Metro Stars, som det hette då, som är Red Bulls idag. Jag kom till Lunds BK och jobbade med deras härlag. Det var, men utan att ha fått den där positiva uppmaningen och feedbacken och förtroendet från folk tidigt i min karriär, så tror jag aldrig att jag hade gjort det. För jag tror inte att jag hade några så här egenskaper från början som särskilde mig från någon annan.
När började du kunna leva på tränarjobbet, och när kunde du släppa banken?
Ja, precis. Det var väl någon kombination där mellan att gå från att jobba halvtid som A-lagstränare för Lunds BK:s herrar i Division 1 Södra till att jobba heltid på bank, och då får jag upp det, men det var ju en relativt gynnsam ekonomisk situation ändå med att jobba 150%, till att säga att, men om jag ska ta nästa steg som fotbollstränare, så funkar det inte med att cykla in till träningen 20 minuter innan den ska börja från bankjobbet, och behöver jag lägga heltid på det och gå till assisterande tränare då i LDBFC Malmö med lite ansvar för deras gymnasieverksamhet också. Det är ju inte det bästa ekonomiska beslutet som jag har tagit. Det var en rätt så stor lönesänkning som jag gjorde när jag gick till att faktiskt bli heltid på fotboll. Men jag kände att det var det som var förutsättningen om jag skulle kunna ta ett ordentligt liv som fotbollstränare också.
Det är ju 2012 du gör det. Det kan vara betalat sig efter.
Ja, man vet inte. Jag kanske hade haft en ännu mer lukrativ karriär som bankman också. Men absolut, jag ångrar ingenting av det.
Hur nära var du att du hamnade i Malmö FF? Det talades ju om att du var aktuell för Norlings MFF, eller?
Nej, det tror jag aldrig var särskilt nära. Så det var... Det har varit andra allsvenska miljöer som har varit närmare för mig att hamna i en MFF.
Du leder ju Rosengård eller LDB då till ett par titlar när du tar över som huvudtränare. Sen går du ner och blir assisterande till Henrik Larsson. Varför gör du det skiftet?
Jag var till och med i Danmark innan. Jag var på en punkt där vi vann SM-guld, jag tror 2013 med Rosengård då, och sen så när 2014, så vi leder serien när jag lämnar där på sommaren också. Men jag var en punkt där jag kände så här, jag hade ingen aning om hur jag skulle utveckla mig själv, varken som ledare eller som fotbollstränare. Jag var där och ledde ett jättebra fotbollslag, men jag kände det är så mycket saker som jag inte som jag inte kan om spelet fortfarande. Och jag hittade ingen väg i hur jag skulle lära mig det heller, för det kändes som att man bara levde match till match till match. Och sen så hörde Jack Jensen av sig, som hade jobbat med Lunds BK, och sa att men kom över till Lyngby. Han hade blivit erbjuden att bli huvudtränare där. Och du kan vara assisterande tränare. Och jag kom över dit och insåg att här kommer vara en miljö, både med deras ungdomsverksamhet och sättet som de spelar på, som kommer exponera mig för någonting helt annat än vad jag har sett hittills. Och för mig var det det viktiga, för att jag visste, om jag var ung, jag behövde fortsätta att lära och utveckla mig. Så att därför gick jag till att bli assisterande tränare där i Danmark. Det började ju jättebra. Sen så fick vi en ny ägare, och jag tror vi ledde då den danska motsvarigheten till Superettan vid jul. Men vi fick en ny ägare, en gamla tvingades sälja klubben efter en kontrovers där på någon sponsorresa som inte alls blev bra. Typiskt danskt. Och så kommer det in ett finansbolag som tog över klubben. Och därefter spelar vi helt horribelt. Jag tror inte vi vinner på 10 matcher. Så att han som kom in som direktör då, Dennis, han kallade in på något möte och så sa han sina enda två svenska ord jag har hört honom säga. Det var hej då. Och så tyckte han det var lite kul, men det var så begränsat roligt för honom själv att sitta där och få hej då. Men det var ju faktum. Så man fick säga hej då till spelarna, och så kom det en period så här, vad ska jag göra nu? Fått sparken, tar det slut nu? Var det här med fotbollen? Så ringde Henrik.
Alltså Henrik Larsson?
Henrik Larsson som jag var kurskamrat med på provkursen, och sa att jag skulle behöva dig i Helsingborgs IF för att kunna stötta upp runt mitt manageruppdrag. Och att få möjligheten att jobba med Henrik och få möjligheten att komma till Allsvenskan och jobba kändes jättestimulerande. Och så gjorde jag det. Och det fanns mycket både bra och dåligt med de åren i Helsingborg. När jag
kom. Det slutade illa. Eller?
Jag var där 2 år ju i Helsingborg. Så första året slutade ju väldigt illa med att vi åkte ut i kvalmatchen mot Halmstad. Och sen så var jag där ett år tillsammans med Per-Ola Ljung och Kristoffer Andersson. Det första året i Superettan också. Men såklart väldigt mycket av ett nybygge och för att kunna ta klubben tillbaka igen.
Hur jobbigt var det när ni åkte ut?
Superjobbigt. Det började utifrån såklart, men vad man vet det betyder både för klubben, för staden, för supportrarna, men liksom framförallt med gärna man ville att Henrik skulle få vara framgångsrik i sitt uppdrag. Så nej, det var superjobbigt.
Du går ju tillbaka sen till Rosengård för nya framgångar. Du har ju liksom gått här, dam. Finns det några skillnader, och i så fall vilka?
Jag tycker det finns väldigt mycket mer likhet än vad det finns skillnader. Så att jag däremot, så skillnaden som finns, det är såklart att du verkar på två olika spelarmarknader. Och det är därför som jag tror ibland att det är svårt att gå så mellan här och dam. För att när någon anställer dig så vill de såklart att du ska ha en så kort inlärningsperiod som möjligt. Och det är klart att din kännedom om spelarmarknad eller om motståndarlag och sånt, att det hjälper dig väldigt mycket till att komma in och få en bra start. Och det får man ju vara ärlig och säga, att när man är huvudtränare för ett lag så tar det kanske 90-95% av ens totala fotbollstid. Vilket innebär att den kollen som jag har på herrallsvenskan idag är väldigt mycket mindre än vad jag hade när jag jobbade i den. Så att därför kan jag förstå oss ibland för klubbar som har svårare att rekrytera någon som inte har det som sin nuvarande arbetsmiljö. För det är klart att omställningsperioden också blir lite längre. Sen så har du andra fördelar med att du har sett annat, du har varit i andra kulturer, du har lärt dig andra saker. Så det är lite där lång kontra kortsiktiga resultat.
Det känns ju som att man på damsidan är mer öppen för att ta in tränare från herrarsidan än vice versa. Det finns ju några undantag. Upplever du att det är så att du inte kommer vara så aktuell på herrsidan? Att du inte får en fråga om att ta ett herrlag?
Men jag har fått förfrågan. Men det är
vilka
klart
för klubbar.
Ja, det kan jag tyvärr inte säga.
Kan du prestera någonting?
Nej, men det har varit på allsvensk nivå. På allsvensk nivå.
Som huvudtränare?
Ja. Men, och det har inte varit rätt timing då. Men sen samtidigt som jag tänker att det är, här finns ju bitar som jag gör idag i Arsenal som kanske är helt omöjliga att göra om du skulle jämföra med att vara på superettan nivå till exempel här. Och då pratar jag om att leda en tränar- och medicinsk stab som består av 20 personer, vilket gör att det är såklart ett helt annat ansvar du har som ledare i form av hur du delegerar, hur du använder multidisciplinära färdigheter. Du har en spelartrupp med över 10 olika nationaliteter och 10 olika landslag och hålla kontakt med förbundskaptener. Du spelar Europaspel och behöver hantera alla de resor, logistik och förberedelser och förstå olika kulturer som du kommer till. Och det är ju väldigt svårt att hitta en svensk klubbmiljö där du kan få alla de sakerna. Då kanske du måste komma till de absolut största svenska herrklubbarna för att komma i någonting i närheten av det. Men det är ju också jätteviktiga faktorer som jag ser det på hur du ska verka som fotbollstränare, att du måste vara duktig på de sakerna. Det är en väldigt stor skillnad att vara fotbollstränare och ha en assisterande tränare och vara van vid att göra allting själv. Du kan till och med nästan tvätta efter matcherna, till att du ska leda en stor organisation med där du behöver vara duktig på att delegera. Du måste vara duktig på att få tydliga rollbeskrivningar så att alla kan bidra till det gemensamma målet. Så att hoppas och tror att det är erfarenheter som kan vara positiva för mig på individnivå framåt också.
Ja, vad tänker du dig framåt? Vad vill du?
Just nu tänker jag bara Arsenal. Ibland när jag är här på träningsanläggningen och man tänker på allt vi har, så tänker jag att det är helt fantastiskt att man är här. Och kan man någonstans, kan man vara på något ställe som kan vara i närheten av lika bra? Jag vet inte. Det är ju det som är.
Liksom. Betyder det någonting om det är herrar eller damer?
Nej, det gör det inte för mig. Det är
svensk förbundskapten Peter Gerhardsson har till över EM 2025. Vilket sug har du att leda Sverige någon gång?
Att vara förbundskapten tänker jag skulle vara en jätteintressant erfarenhet att ha. Det är såklart väldigt annorlunda jämfört med att vara klubblagstränare. Att vara förbundskapten för Sverige som svensk är ju såklart ännu mer speciellt. Men tänk att det är ett typexempel på den typen av uppdrag som ska komma helt rätt i tid med timing både för landet och för dig själv. Så vem vet.
Svenska tränare på här sidan är ganska svårt att göra avtryck. Upplever att på damsidan är det kanske lättare för att svenska damligan har ju högre status, eller i varje fall har ju haft högre status ute i Europa och så. Hur ser det ut på det? Är det så?
Jag tror det är viktigt att du visar att du kan göra europeiska resultat om du vill vara i en europeisk toppklubb. Det är ju så att damallsvenskan enskilt är ju inte vad som har gjort att jag har kunnat ta mig till Arsenal, men att jag har lett svenska lag till kvartsfinalspel i Champions League och kunnat visa vilken fotboll vi kan spela när vi spelar mot de lagen där. Det har ju varit en viktig faktor såklart, att kunna skaffa sig Europa-erfarenhet. Så att det tror jag nästan du ser som en gemensam faktor för många tränare som går utomlands, så att man är lyckosam i internationellt kuppspel.
Känner du något sug att gå till Malmö FF, som ju på här sidan har de här enorma resurserna och ett damlag på väg upp, med tanke på att du en gång i tiden brann för klubben?
Men som jag sa innan, att det är supporterskapet för mig, det är inte som det var en gång i tiden, på gott och ont. Liksom så. Jag kan sakna det, men idag är det 100% renodlat tränarskap och då spelar faktiskt inte det någon roll.
Varför är det så få kvinnliga tränare?
Jag vet inte. Det är ju en jättebra fråga, för att det är ju så konstigt att det är ett av de mer så här, för tillfället otänkbara yrkena. Liksom så här, någon skulle säga, varför är det inte en kvinnlig fotbollstränare i herrallsvenskan? Så här, du kan vara en kvinnlig president eller en kvinnlig premiärminister, men att vara fotbollstränare och bestämma om man ska spela 4-3-3 eller 3-4-3, det ska vara helt kopplat till kön, om man kan göra det eller inte. Jag tycker det är jättemärkligt, och jag har faktiskt inget bra svar på hur det kan vara så, för att det är ju nästan ingen annan del av samhället som har det så. Jag kan inte komma på någon annan del av samhället där det är...
Ja, i och för sig, fotbollsförbundet har haft idel manliga ordförande, så har haft en kvinnlig statsminister i ett halvår. Det är ju inte så att det finns ju många områden. Jag tittar då styrelser, börsföretag, rätt mycket färre kvinnor, och antalet kvinnliga börs-VD:ar, de är lätträknade.
Jag vet, men de är inte så lätträknade som en kvinnlig fotbollstränare för ett herrlag.
Nej, det är korrekt. Men det är ju ändå att är fotbollen för konservativ?
Det finns ju uppenbarligen något som gör det, för att det är helt ofattbart för mig att det inte skulle kunna gå att vara en lika bra fotbollstränare om du är man eller kvinna. Alltså det finns ingen anledning att det inte skulle kunna vara en kvinnlig fotbollstränare som skulle vara bäst i världen.
Apropå kvinnliga och framgångsrika fotbollstränare, du jobbade ju för oss förra sommaren, EM, Englands truff, Sarina Wiechmann från Nederländerna som gjorde bra. Nu är det ett VM på gång. Vad talar för att England kan upprepa det, eller kommer skadorna sätta stopp för ett engelskt VM-guld?
Ja, hon gjorde ett fantastiskt mästerskap här i EM. Det är ett väldigt annorlunda engelskt lag som de har här nu till VM, med många bärande spelare som antingen är skadade eller som har slutat. Så att det ska bli intressant att se om de får upp det, men det är en stor utmaning.
Vad är din bild av USAs möjligheter som ju är regerande mästare?
Också ett lag som har genomgått stora förändringar. Har ju inte alls levererat resultat på den nivån som man har gjort tidigare. Så att i det avseendet tycker jag att det VM-slutspelet vi har framför oss är kanske det mest öppna som har varit på väldigt länge. Och jag måste titta på 5-6 nationer som realistiskt sett faktiskt kan vinna VM-guld.
Åker du dit?
Ja, jag hoppas det. Jag har planerna på att göra det klart med att åka dit och kolla kvartsfinal, semifinal och final.
Sverige som ju gick till semifinal i EM, åkte ju till England förra sommaren, tydligt att how to stop Sweden och allt det här. Du var ju kritisk till det. Hur ser du på det VM i Australien? Ska man köra samma offensiv, att man som världstrea ska åka dit och ta ett guld?
Nej, det tänker jag inte att man ska göra. Jag tänker att man kommer må jättebra av att komma dit lite grann utan ett favoritskap. Jag tänker att när de får träff på sitt sätt att spela, så kan de på en bra dag slå alla nationer i världen. Och kan de bygga en bra känsla genom gruppspelet, så kanske det kan gå riktigt långt. Så jag tror de ska göra tvärt emot.
Hur stort misstag var det att bygga upp hela den kampanjen?
Jag tycker alltid så svårt att säga efter. För det är klart att det var...
Du sa faktorer. Det även under tiden, ju, ska jag sägas.
Men det är så många faktorer som påverkar att man inte får det momentum som man behöver ha under ett mästerskap. Jag menar, de hade mycket skador och mycket sjukdom som störde också. Men jag tror att sätta en sån hög kravbild från början ledde till att snacket efter en del matcher blev liksom så här, okej, vi vann, men... Var det här tillräckligt bra utifrån liksom de kraven som man hade satt upp innan på? Och att leva upp till den kravbilden tror jag blev jobbigt under mästerskapet. Och jag tror att man tjänar mycket som grupp på att hålla internt istället, och att externt att kunna bli lyft av det istället för sänkt.
Passar det Sverige illa att ta en sån roll? Man kan tänka sig att det passar USA, kanske England i det här läget, men Sverige kanske inte.
Jag tror det handlar om också förutsättningar som man har. Jag tror att hade Sverige träffat rätt på precis alla parametrar och haft alla sina spelare, bärande spelare fullt tillgängliga, så är man kanske tillräckligt bra för att ha den kravställningen på sig. Men när man inte gör det så blir det jobbigt istället. Så att jag tror att ha en sån kravställning på USA till sommarens VM tror jag skulle passa jättedåligt för dem. För de är inte där som lag. Men de var där förra VM och då passade det jättebra för dem. Så det är den fingertoppkänslan om var laget faktiskt befinner sig.
Sverige har ju vunnit ett guld i mästerskap genom alla år, 1984, inte så långt härifrån, i Luton. Därefter så har man spelat en rad semifinaler och finaler, men kan inte vinna. Du som är MFF-are, åtminstone lite grann, där pratar man ju gärna om vinnarkultur. Varför saknar Sverige den vinnarkulturen som kanske fanns i Tyskland länge och fanns i USA?
Ibland så tror jag att det är så små marginaler såklart varför man vinner eller förlorar en fotbollsmatch. Men om man aldrig är semifinal så kan man aldrig spela final. Och är man aldrig i final så kan man inte vinna heller. Så det är någonstans det startpunkten för att ta sig dit. Och det finns väldigt många fotbollsnationer som spelar färre semifinaler eller färre finaler än vad Sverige gör. Och jag tänker att sen handlar det såklart om vad vill du med när du har kommit så pass långt. Alltså vad är dina förväntningar på det? Kommer du vara lite nöjd, lite glad över att ha kommit till en final, så tror jag att det påverkar negativt. Att så här, det enda som är gott nog, det är att vinna. Det måste vara mentaliteten som man har i varje fotbollsmatch som man går in där. Kanske att man ibland kan vara skyldig för att inte vara det. Men utifrån vad man ser att svenska landslag presterar ett internationellt nivå, både på herr- och damsidan historiskt, så är det ju inget snack om saken att vi överträffar vad vi kanske egentligen har förutsättningar för.
Sverige kan ju förklara sig utan Caroline Seger. Hon gick ju sönder under EM och har ju kommit tillbaka och gått sönder igen och är lite osäker. Vad betyder det om hon faller från?
Ja, det betyder nog rätt så mycket. Caroline är ju både, hon är ju en fantastisk spelare både på plan och utanför plan och är ju så lim för hela gruppen med sättet som hon är på. Sen sa de ju det senaste året har ju inte Caroline kunnat vara med och spela jättemycket, så det är klart att de har behövt att förbereda sig på en verklighet utan henne också, vilket kanske gör att tappet blir lite mindre, men som person så är hon jätteviktig för ett svenskt damlandslag.
Är det skillnad på medalj eller inte?
Ja, men det kan absolut vara en sådan skillnad. Jag tror att man ibland underskattar man betydelsen av att ha rätt karaktärer i ett långt mästerskap för att kunna leda laget inifrån och att kunna hitta rätt stämning. Det är många som säger från det engelska landslaget spelars betydelse som Jill Scott till exempel, som inte spelar särskilt många minuter under EM, men som alla lyfter fram som en jättebetydelsefull person i det laget och vilken stämning som det laget skapade. Och det är en sån spelare som jag tror att man har haft svårt att ersätta i England här nu efter också, så att man ska inte underskatta det.
Sverige är det ju en del som är oroliga för om man tittar på damsidan, att man inte har samma tillväxt av talanger. På plussidan finns ju att många av spelarna har flyttat ut till stora klubbar och får bra förutsättningar av träning och sånt. Hur orolig är du för svensk landslagsfotboll på damsidan?
Men det är inte så orolig för. Jag tror att konkurrensen kommer att bli tuffare med att andra länder investerar mer i sin spelare ut bildning och få fram mer talanger. Men samtidigt så är det ju samma sätt som det ser ut på här sidan. Så jag tror att det kommer bli tuffare, men det är inte för att Sverige blir sämre utan snarare för att andra länder blir bättre runt om.
Så det blir samma tråkiga utveckling på damsidan som det har varit på här sidan. Där, ja, en medalj 94 och innan dess var det på 50-talet när man tog mycket medaljer.
Ja, men vad är en realistisk utveckling i en global sport som fotboll och ett litet land som Sverige? Det är klart att vi ska sträva efter mer. Men det finns ingen sport som det kommer vara så tuff konkurrens i som det kommer vara i fotboll. Och du kommer ha mängder med länder som gärna vill komma och spela de här semifinalerna eller finalerna. Så att konkurrensen kommer bli jättetuff på de sidan också, precis som den är på här sidan.
Du har ju två svenska landslagsspelare här. Vi ser dem i Barcelona och Milan och överallt. Hur många svenskar vill du plocka in till?
Det, för mig spelar det ingen roll med nationalitet på det sättet. Men det är klart att det finns några spelare när jag ser i vårt landslag här i Sverige som hade kunnat passa bra in hos oss. Så att om rätt möjlighet uppstår så kan det bli någon svenska till.
Hur är priset på svenska spelare? Är det ett bra pris eller om man plockar någon från allsvenskan till exempel?
Så pris är oftast individuellt.
Jo, det förstår jag. Men bara
kvalitet på spelaren. Jag skulle inte säga så att generellt så här, är svenska spelare dyra eller billiga. Nej, spelare kostar vad de kostar beroende på hur bra de är, tycker jag.
Vad talar för att vi får ytterligare någon svensk redan i sommar?
Ja, det talar väl för att vi skulle ha en bra kontraktsförhandling. Det är absolut tänkbart att vi får någon svenska till.
När du talar om bra kontraktshandling så handlar det om din kontraktsförhandling.
Nej, det gör det faktiskt inte. Utan det handlar i så fall om kontraktsförhandling med potentiellt
nytt. Ni har kontakter helt enkelt, säger jag på ditt leende.
Ja, det har vi. Utan att säga mer.
Du kan säga vem?
Utan att säga mer. Detta är ju sprängstoffen då.
Ja, precis. Om man ser till den här satsningen som Arsenal och många klubbar gör ute i Europa så är den ju en bakslag för allsvenskan, där ju du själv verkat, eller?
Ja, beroende på hur man ser det. Alltså, vill man vara bäst beroende på att det inte finns så många andra klubbar som, och länder som investerar, så är det ju ett bakslag. Om man vill vara framgångsrik i ett ännu mer konkurrensutsatt område, så tror jag mer att det är som en utmaning för det. Men det är klart att rent ekonomiskt att det är jättesvårt att konkurrera med de förutsättningar som finns ute i Europa, precis som det är på här sidan. Men det gör ju inte att det inte finns en massa saker i svensk klubbfotboll som vi inte kan vara stolta över. Alltså, Sverige har en fantastisk supporterkultur. Fotbollen är väldigt stark i Sverige och miljöerna runt om de svenska klubbarna är ju att utveckla spelare och prestera och liksom också varit bra, och det kan de fortsätta vara.
Samtidigt så har de ju inte EFD elitfotboll, de har ju inte varit lika drivande som svensk elitfotboll SEF kring herrarna, kring det här med akademisystem och så. Hur kan man bättra det?
Ja, där är ju en jätteutvecklingspotential. Förstod jag aldrig med att man rankar akademier på pojksidan på ett annat sätt än vad man rankar akademier på flicksidan. För någonstans ska man utveckla bra fotbollsspelare, så måste man ha bra utbildningssystem. Och det finns ju ingen poäng med att vad som är värt 5 stjärnor på flicksidan är värt 1 stjärna på pojksidan med samma förutsättningar, bara för att man ska hitta 5-stjärniga akademier. För att det är akademierna på flicksidan i Sverige är inte 5-stjärniga. Och det är klart att det är kanske den enskilt viktigaste insatsen som behöver göras om man ska titta på damfotboll i akademisystemen, både i Sverige men också globalt sett. För att i takt med att fler klubbar vill investera, så kommer det behövas fler professionella fotbollsspelare. Men då behövs också utbildningen vara bättre för fotbollsspelare. Och idag så har du inga incitament på internationellt för att utbilda egna spelare. Du har ingen träningsersättning. Du har ingen solidaritetsersättning heller.
Det är de system som finns på här sidan, att när Zlatan byter klubb för tredje gången så trillar ändå 5% ner till de klubbar som har fostrat honom. Och ja, du har inget system för ersättning om du flyttar utan kontrakt.
Nej, precis. Som då skulle vara träningsersättning. Och några sådana system finns ju inte överhuvudtaget. Du har inget system som uppmuntrar ekonomiskt att du behöver ha egenfostrade spelare från din egen akademi. Du har vissa system utifrån att de ska få sin fotbollsutbildning i landet, men det är inte mer specifikt än så. Och så länge du inte ger klubbar incitament för att investera i det här, så är det väl tveksamt att man kommer att göra det. Och
samtidigt kan man ju säga från Svensk Fotboll, Fotbollsförbundet har ju drivit här med utbildningsersättning, solidaritetsersättning via FIFA och liknande. Men det är klubbar ute i Europa som inte är intresserade av det, för det skulle öka deras kostnader. De vill plocka spelare billigt.
Ja, vilket är säkert jättebra kortsiktigt, men långsiktigt så är det katastrof för damfotbollen. För att vi pratade innan om att plantera träd för andra. Att investera i akademier är precis det. Det kommer inte ge bättre spelare om 2 år, om 3 år. Men om 10-15 år, det vi gör idag kommer göra en jättestor skillnad. Och vill man att vi ska gå i den riktningen, fler matcher, fler ligor, fler europeiska klubblagstävlingar, bättre matcher, vi måste ha fler bättre spelare. Och enda sättet att få fler och bättre spelare är att göra en bättre utbildning. Och då behöver fler och fler investera i riktigt, riktigt bra akademier. Och den största skillnaden idag tycker jag, liksom när man säger med den här och damfotboll, det är hur mycket sämre spelarutbildningen är för flickfotbollsspelare jämfört med pojkfotbollsspelare. Och jag kan inte förstå att man kan ha det på det sättet. Och det är den viktigaste sättet, punkten långsiktigt, att förbättra om damfotbollen ska kunna nå sin fulla potential.
Hur noga följer du din förra klubb? Rosengård sparkade sin tränare och haft en knackig inledning på säsongen.
Tidsmässigt så inte så jättenoga. Det tycks vara såklart jättetråkigt för René att hon fick gå och känna henne som en väldigt bra och kompetent fotbollstränare. Men inte mer så. Ibland blir det någon spelare som man får nys om eller ser som man följer i damas svenska miljö för att se om de kan vara aktuella för oss.
Om du ser de här klubbarna vi ser ute i Europa, Real Madrid, Arsenal, Manchester United, alla som satsar. Vi ser ju det i Sverige, Malmö FF, Hammarby har gjort det, IFK Göteborg. Vad betyder det för allsvenskan? Är det bra eller dåligt?
Det är bra om man vill vinna till varje pris. Så jag var i den diskussionen när jag var i Sverige med representanter för EFT. För vi pratade lite grann om det, liksom så här, vad det innebär att ha två representationslag. Och jag sa, det enda sättet för mig att ha två representationslag på riktigt, det är att det är lika viktigt att vinna för båda lagen. Så här. Om det ena representationslaget liksom så här, att det är på liv eller död om de på vilken placering de kommer i herrallsvenskan, och så blir det andra representationslaget så här, nej, bara ni är med i damallsvenskan liksom, så är det okej. Det är okej för varumärket, och ni får inte gå med för mycket förlust och så liksom, så här, att man håller det som någon typ av hygienstandard. För mig är det helt omöjligt att jobba med. Så att det är jättebra med klubbar som vi satsar på båda, men man måste vara lika investerad i båda. Det måste vara på samma känslomässiga nivå, att det är lika viktigt att vinna, för annars är det inte på riktigt. Och så fort det inte är på riktigt så blir det halvdant, och då vet jag liksom så här, inte riktigt var. Man känner av det direkt, om det är som supporter eller som tränare eller som spelare. Antingen är det viktigt eller så är det inte viktigt, och det har Rosengård gjort väldigt, väldigt bra, utom liksom så här, att det har varit på riktigt och det har varit viktigt. Och det har varit på, jag ska inte säga på liv och död, men nästintill på om man vinner eller inte där. Och det sätter sin prägel på verksamheten. Och så behöver det vara på andra klubbar om man vill vinna någonting också.
Men när jag tolkar dig som att du är inte så orolig för allsvenskan för damer som en del är hemma, att de halkar efter svårare i Champions League och ja, samma sätt som på här, eller samma sätt som landslaget, att man halkar efter. Det är bara en naturlig utveckling, och att det får man leva med.
Ja, men jag menar, det är klart att man kommer hamna efter i Champions League. Det har vi ju sett tydligt. Jag menar, Rosengård tog 0 poäng när de var i gruppspelet senast. Och det är kanske så att det är till nästa höst att det inte finns ett enda svenskt lag i gruppspel. Men, om man ska säga så, det har ju ändå varit realiteten för merparten av damallsvenskan ändå. De har aldrig varit i Champions League. Det har ju ändå bara varit Malmö kontinuerligt som har varit i Champions League. Sen så har det varit några andra klubbar som har roterat och gjort lite år så här in och ut och spelat några matcher i Europa. Men det,
ja, och långt tillbaka vann ju Umeå och så.
Jo, precis. Men om man så ska titta på de senaste 10 åren så efter att Tyresö var i final, efter det har det i princip varit då Rosengård, och så har varit andra klubbar fram och tillbaka. Men merparten av de andra klubbarna i damallsvenskan, de har ju aldrig varit i Champions League. De har ju aldrig varit i Europaspel ändå. Så att om det går bra eller dåligt i det Europaspelet spelar ju väldigt lite roll för deras miljöer som sådant. Utan det som har varit viktigt är ju hur damallsvenskan har varit som liga, med att det har varit en liga som har varit jämn, relativt jämn om man jämför med andra europeiska ligor. Där det känns som att det har funnits många klubbar som kan utmana varandra. Där man har kunnat skapa miljöer där det har varit väldigt många professionella lag båda. Och det är ju det som är viktigt att hålla fast vid, att man som liga kan vara stark. Kan det nu komma klubbar underifrån med liksom så här starka supporterkulturer också, så tror jag att damallsvenskan som liga kan stå sig väldigt, väldigt stark. Sen kommer man inte vara framgångsrik i Europa. Det är helt orealistiskt att man ska kunna mäta sig med de största europeiska klubbarna. Men det är kanske inte heller det som är det viktigaste för damallsvenskan.
Tack för att ställa upp.
Tack.
Och den är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna vad ni tycker, tänker, önskar, kritiserar eller vad det nu handlar om. Bäst är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.